När jag lämnade kyrkan i onsdags mötte jag 5 personer, alla någonstans mellan 25 och 30 år, ute på Högbergsgatan. En av männen sa skrattande: jag tror det är här någonstans. Det finns en skylt där Jesus säger rädda mig, eller just det. Och så fick han se fasaden på Andreaskyrkan. Var inte rädda. Han skrattade högt, och det gjorde de andra också. Jag associerade till en begravning som jag hade för 15 år sedan, då en ung man hade omkommit i en tragisk olycka. Och de flesta av hans vänner aldrig hade besökt en begravning tidigare, därför att livet alltid hade gått på räls. Men nu betedde sig vännerna, som var i 25, 26, 27 års åldern, väldigt osäkra, vacklande, ja, rent av rädda. Det kan vara lätt att skratta åt de tröstande orden att inte vara rädd. Men de bygger väl på att man är ganska bortskämd och inte förstår att bakom nästa hörn kan livet plötsligt falla isär och gå sönder. Det otänkbara drabbar plötsligt mig. Något av det här präglar väl också dagens evangelietext, där Jesus för första gången berättar för sina studenter att hans vandring mot Jerusalem kommer att sluta med att han blir förnedrad, misshandlad och slutligen avrättad. Det är helt otänkbart för Jesu vänner. De är tillsammans med Messias, den nya ledaren för det judiska folket som ska skapa förändring. Äntligen förändring. Varför skulle de annars välja att studera hos Jesus om inte budskapet fick genomslag och åstadkom förändring? Det här var ju möjligheten till en ny karriär, att lämna fiskeriet och tullindrivaryrket bakom sig. Men författaren till Lukas evangeliet skriver: av detta begrep lärjungarna ingenting. De kunde inte förstå vad han sa. Det kan vara svårt att förstå hur de tröstande orden "var inte rädda" kan vara och hur betydelsefulla de är för den dagen man själv drabbas av rädslan. Evangelieförfattaren försöker i sin text ha ett positivt exempel, eftersom lärjungarna är det negativa exemplet. Och det är inte för inte som texten om den blinde mannen kommer direkt efter berättelsen om lärjungarna som inte förstår någonting. Han sitter vid vägkanten utanför Jeriko. Han är inte ute efter karriär eller mån om att umgås med makteliten. Han vill istället ha hjälp. Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Lärjungarna tycker att det är pinsamt. Men Jesus stannar upp och ställer frågan: vad vill du att jag ska göra för dig? Det är en viktig fråga. Vad vill mannen? Och kan han formulera sitt behov? Vet han vad han själv vill? Och det är en viktig fråga till oss här idag. Vet vi vad vi vill? Är vi klara över vårt behov? Och kan vi formulera det? Jag säger det igen. Vet vi vad vi vill? Och är vi klara över våra behov och kan formulera dem? Någon har sagt att det näst viktigaste är det viktigaste fiende. Det näst viktigaste blir det viktigaste fiende. På onsdag så inleds den traditionella fastan i stora delar av världen. I Sverige så uppfattas det väl snarare som en premiär, en efterlängtad premiär, att under 6 veckor regelbundet äta semlor. Vi svenskar har kanske en självbild av att vara väldigt, att vi motionerar regelbundet och att vi tänker på vad vi har för matvanor, men vi äter faktiskt mest godis i hela Europa, kanske i hela världen. Och när nu äntligen julgodiset börjar ta slut i våra skafferier så ska vi börja stoppa i oss 50 miljoner vetebullar med grädde och mandelmassa. Och naturligtvis får det konsekvenser för våra kroppar. Tidningen Metro presenterade i november en sammanställning av statistik från bland annat Statens folkhälsoinstitut som visade att 49% av alla svenskar är överviktiga. Och sedan slutet av 80-talet väger vi i genomsnitt 5 kilo mer. Man behöver inte fokusera på mat bara när det gäller fasta. Men fastan kan vara en hjälp att åstadkomma förändring i sina vanor. Att under 6,5 vecka faktiskt avstå från någonting och se att livet är görbart, att det går att förändra. Och bara upplevelsen av att det går att förändra sina vanor är en uppmuntrad till att kanske också förändra det mer långsiktigt. Att se upp så att inte det som är näst viktigast hela tiden blir viktigast. Att inte hela tiden söka tröst, men i form av en falsk tröst. I att tröstäta eller allt annat som tenderar att skada oss och våra kroppar. Fastan inbjuder till att avstå. Och avstå skapar tomrum. Men det är bara i tomrummet som vi kan skapa någonting nytt. Det är i tomrummet som vi kan lära oss att urskilja vad som är viktigast och följa det. Kristen tradition kallas det för kallelse. Att följa sin inre kallelse. Något som Gud ger som gåva till oss. Lärjungarna var fullt upptagna med att positionera sig mot varandra för att lyckas så bra som möjligt med sina karriärer. Det näst viktigaste. De kunde inte förstå eller rent av skrattade de åt informationen att död och lidande väntade. Men den blinde mannen, han vars liv präglats av så mycket lidande, han hade en annan slags blick. Och Jesus hjälpte honom att se klart för att han kunde formulera vad han ville. Han kunde formulera vad som var viktigast. Vi kan också se klart om vi har modet att avstå. Och Ylva Eggehorn skriver i en psalm: som bonden tar ett fång av markens gröda och lyfter den i tacksamhet mot Gud, så bär jag fram min vardagstyngd och möda och låter den stå naken inför Gud. Min tro bär inga dyrbara juveler. Jag kommer utan smycken till ditt hus. Mitt liv är bara längtan, bara hud. Så kläd mig med din nåd. Du är min Gud. Amen.